Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook.
Varmt välkomna ska ni vara till Big Six. Det är måndag, det är Jesper Hoffman och det är Björn Jonsson. Och nu drar äntligen Europaspelet igång. Björn, är du taggad eller är det Premier League-fokus?
Nej, men det ska bli väldigt kul, även om både Champions League, Europa League och Conference League inte kanske haft de mest kittlande lottningarna vad gäller de här första rundorna i slutspelet. Det är inte jättemånga matcher som på förhand smäller svinhögt. Och det är bara ett Premier League-lag som går till spel den här veckan i Europa-sammanhang. Och det är ju City som ska ner till danskarna och parken och möta FCK. Och är ju såklart stora favoriter. Men det kan ju bli roliga matcher ändå. Jag sa ju det att City är ju enorma favoriter såklart. Men det är ju på parken om... på något ställe som FCK ska kunna ge dem en fight. Det, alltså, jag tror att City kan liksom få City bara 2-0 här. Då är de nog rätt nöjda och kan liksom bara spela av returen. Då skulle det lika gärna kunna bli 0-0 på returen. Bara att City bara spelar av och tar det lugnt. Men det hade ju ändå varit kul om det blir någon typ av fight i den här matchen. Och, alltså, jag tror inte heller City skulle vara jätteorolig om det blev kryss. Nej. Oavgjort i den här matchen. För att de vet att de löser det på Etihad sen. För då blir det ju 8-0 på Etihad.
Ja, precis. Om de behöver så kommer de nog kunna växla upp ganska ordentligt. Men det kommer nog vara häftig stämning. Elektrisk sådan på parken. Och det lär ju vara ett väldigt taggat FCK inledningsvis då. Får vi se hur City tar sig an dem. Om de lägger i en hög växel eller om de nöjer sig bara med någon uddamålsseger. Det återstår att se.
Ja, men det är kul att slutspelen i Europa drar igång. För det är ju en signal på vad som kommer här. Och att det finaste i klubbfotbollen väntar. Utan när våren är om inte runt hörnet, i alla fall inte i Sverige. Men den är där någonstans där framme. Och vi har ju pratat tidigare om att det här kanske är den mest spännande Premier League-säsongen på länge. Den fortsätter ju verkligen vara det i både botten och framförallt toppen. Alltså bara skiljer 2 poäng mellan Liverpool och City och Arsenal. Och rent teoretiskt så är det ju faktiskt inte kört för Tottenham att blanda sig in. Även om jag inte tror det, att de kommer slåss om titeln. Men rent teoretiskt, matematiskt, så är ju både de och Villa faktiskt med i det.
Och du hade ju kikat lite på spelschema här också när det kommer till Spurs. Vi vet ju att de bara ska fokusera faktiskt på ligan här. De är utslagna i UEFA-cupen också. City skickade ut dem. Så det är bara ligaspel som gäller. Och spelschemat är ju otroligt bra fram till typ april. Då ska de ju möta alla topp 3-lag i rad.
Ja, det är lite sjukt. Alltså... 13 april ska de ju först ner till St. James' och möta Newcastle borta. Men den är så här, lite svårt att veta hur svår den matchen är. Men den är väl alltid någonstans lite tuff. Men sen då väntar alltså City hemma, Arsenal hemma och Liverpool borta efter varandra. Alltså 20 april, 27 april och 4 maj.
Ja, och då får jag väl bara anta att spelschemat fram till dess borde vara ganska så trivsamt.
Ja, men det är det ju.
Och då kanske vi har ett Spurs som har blandat sig in när de kliver in i de här matcherna för att sen dödas. Alltså jag skulle kunna säga att de där 4 matcherna är inte otänkbart att de lämnar med 0 poäng faktiskt. Alltså St. James' Park, återigen, ingen aning vad Newcastle står där och då. Men de kanske har hängt på någon Europaplats och vill ju definitivt tvåla dit Spurs. Så det är inte otänkbart att de vinner den matchen och sen väntar då topp 3. Där vi ju i dagsläget, det har väl varit, inte bara vi som diskuterat det, men blir det ett tvålagsrace eller blir det ett trelagsrace? Eller blir det bara ett lag som sticker iväg här nu? Men just nu pekar mycket på att det skulle kunna bli 3 lag, i synnerhet då, efter att man kommer med ganska färska bilder då, från West Ham Arsenal 0-6. tennissiffror. Och Arsenal visar här att den här formsvackan som man hade under julen, framförallt tycker jag resultatmässigt var den svacka. Det var inte så här katastrofala insatser, men nu är de ju både spelmässigt och resultatmässigt tillbaka. Och det kan bli en ganska trevlig vår för Arsenal.
Det kan ju bli det. Det här snacket om att man saknar en nia är ju i alla fall i stunden lite bortblåst. Och det handlar ju om att framförallt att Martinelli, men just Saka, har kommit igång. Om vi tittar på den där, för Arsenals del, gyllene trion då, Martinelli, Ødegaard och Saka. Förra säsongen så stod de tillsammans för 44 mål. Före årsskiftet här hade de bara tillsammans producerat 12 mål. Mm. Men nu har ju det, även Ødegaard har inte riktigt börjat trumma igång målmässigt.
Nej, men två assister igår.
Men två assister och men framförallt Saka och till viss del även Martinelli har ju kommit igång. Och det har ju varit extremt viktigt. Sen är det klart, man ska ju ha med sig också att motstånden här inte kanske har varit de bästa. Du var ju inne redan förra veckan på West Ham här att du såg framför dig att det skulle komma en del smällar. Kanske inte så här stora smällar. Men att det ska väl ändå tas med i beräkningen att West Ham, tittar mot tabellen, så ja, tänker man, ja men 6-0 mot West Ham. Alltså 6-0 är alltid bra för vilket lag som helst. Så är det imponerande att göra 6-0. Men det ska ju ändå med sig att det är inte de tuffaste motstånden direkt. Men sen har vi ju å andra sidan Arsenals seger mot Liverpool som ju var väldigt imponerande. Men jag tror att det är väldigt skönt för Arsenal att få igång målskyttet. Och Arteta pratade om det, att jag ser ett lag nu som liksom, nu börjar vi pika på säsongen här.
Ja, verkligen. Ja, men alldeles strax mer om Arsenal, men just gällande West Ham, jag tycker att den fotboll de spelar är alldeles för dålig. Sen har ju den gett resultat. Herregud, David Moyes, den dagen han lämnar West Ham, när det nu blir, så kommer han se tillbaka på tiden i West Ham som lyckosam, och supportrarna också kommer minnas honom. Jag menar, vi har den europeiska titeln, bara att de har tagits ut i Europa och att de nu är åtta, och jag tror ju att de kommer att falla några platser till. Sen tror jag inte jättemånga, för jag ser inte heller så många lag bakom som är så mycket bättre. Men jag tycker ändå att man har tagit sig till en nivå nu ekonomiskt. Man gör den typen av värvningar där man kan förvänta sig mer av West Ham som fotbollslag rent spelmässigt, och att det också skulle kunna ge ännu bättre resultat. Det blir lite motsägelsefullt för att Moise gör det resultatmässigt bra, men jag tycker det går att kräma ur så mycket mer, och att man bara ska förlita sig på motståndarnas brister, och att man ska vara ett omställningslag där man nyttjar de individuella kvaliteterna i Kudos och Bowen. Nej, men lite som när United har varit bra under Ole Gunnar Solskjær och liksom alla tidigare tränare. Ja, United, där är ju förväntat spelen att de ska vinna titlar, vilket de inte har gjort. Men när de har vunnit matcher så tycker man att det har saknats något. Och det tycker jag, det gör i West Ham också. Och det finns ju ganska mycket bra tränare med en tydlig idé om hur fotboll ska bedrivas som finns lediga. Graham Potter är ett namn som lyfts upp i alla sammanhang nu när det pratas om att en tränare ska få sparken. Men det hade väl varit ett alldeles utmärkt alternativ. För jag tycker West Ham har väldigt många bra fotbollsspelare, men de behöver tillsammans veta mer vad de ska göra med boll framförallt.
Så är det ju. Och det var väl en tydlig signal om något när man såg bilderna utanför London Stadium när vi började närma oss halvtid. Det var inte bara några få som lämnade arenan.
Nej.
Det var ju liksom tusentals som bara, nej, vet ni vad, det här räcker.
Det var ju förnedrande.
Ja, och det är ju det. Och det är ändå ett London-derby. Mm. Och sen vet inte jag om det var just en signal mot David Moyes och hela klubben. Det kanske bara var just i stundens frustration att ligga under med 4-0. Det är liksom inte värdigt. Det spelar ingen roll om det är Sheffield United, West Ham eller liksom Liverpool som ligger under med 4-0. Det är förnedrande oavsett. Ja. Och vilka man än möter. Det är liksom, det spelar ingen roll. Men jag håller ju med dig. Alltså det finns ju jättepotential i den här klubben. Supporterna har länge skrikit efter förändring. Det har varit kritik mot ägarna. Brist på satsning. Det var ju kritik mot den här arenan, den här flytten man gjorde från Upton Park till London Stadium. Nu tycker jag ändå att den, alltså, nu har inte jag varit där, men jag har varit på Upton Park och den var ju charmig och klassisk brittisk på alla sätt. Men när den här är fullsatt så är den ju ändå ganska fet på det sättet. Och jag tror att, och det visar ju också vilket intresse det finns runt West Ham i London. Och vilken stolthet det finns i den här klubben. Och jag tycker absolut att till säsongen 24-25 så borde ju nog klubben ta ett omtag här. För jag håller med dig, det finns väldigt mycket potential. Det går att lira boll med det här laget.
Ja, men det gör faktiskt det. Det är många skickliga spelare och de kommer inte heller gå vidare riktigt heller. Så Bowen har nog inget nästa steg i sig. Det är om West Ham är ett lag som
fortsätter spela. Det är väl Paquetá då?
Ja, men det är Paquetá, men där känns det ju som att han är väl... Ja, men han närmar sig 30 och kanske att han stod gick förra sommaren att gå till en storklubb och så de här anklagelserna som finns där. Kudos såklart om han fortsätter att leverera poäng, men det, då ska ju, det är ju alla de här spelarna, om de ska vidare, West Ham har ju muskler, då ska det upp över miljarden och det kanske inte andra klubbar är villiga att lägga då. Men oftast efter sån här slakt så vet man inte riktigt vilket ben man ska stå på. Var det West Ham som var dålig eller var det Arsenal som var bra? Men jag ställer mig på båda benen och känner här...
Du helgarderar.
Jag helgarderar mig, men West Ham var ju bedrövliga, men Arsenal också väldigt, väldigt bra. Hur de hela tiden satte sina spelare, ja, men de, ja, vad nu West Hams press var, den var ju obefintlig i alla delar, men de hittade ju upp hela tiden på sina offensiva spelare, alltså Saka, Ødegaard, Trossard, vem har jag glömt? Martinelli och Havertz. Alltså, de kom hela tiden rättvända och hotade det här stackars försvaret. Och det kändes som att det var livsfarligt varje gång. Areola gör ju ingen dålig match. Utan han håller ju faktiskt nere siffrorna i första halvlek. Det här kommer bli ännu större. Och nu när Saka börjar sätta bollarna i mål. Ødegaard hittar insticken. Trossard kommer in här igen nu, alltså från start. Men att han kommer in och är så bra när han får speltid. Det gör ju också att det är en ganska trivsam konkurrenssituation.
Gör ju nästan bara snygga mål.
Ja, han gör ju det.
Alltså hans träff
han
på bollen.
Han är ju bäst avslutaren i spelet. Ja, i spelet, i laget.
Ja, nej, men han är ju det. Det är liksom... Får han chansen så bara nyper han till ju.
Och sen också vapnet som de har på fasta situationer. Det är ju dels bra servar från... Jag blir alltid lite förvånad när Declan Rice kliver ut där till vänster och ska slå dem. För man känner ju att han har ju längden att vara ett hot via skallen. Men han har en sån fin inläggsfot då att de vill spela honom. Och det var ju han som prickade då Salibas skalle. Och sen hade vi ju, det var väl Ødegaard va, som prickade in den på Gabriel här i, om det är 3-0 målet då. Så de är ju ligans bästa lag på fasta situationer. Och så de gör ju mål på väldigt många olika sätt just nu. Men det är ju när de går lite i troll. När de där, de inte gör mål på fasta situationer och yttrarna har lite kämpigt. Det är då man tycker att det saknas någonting längst fram som petar in de här lite lättare målen. Men just nu är det inte så mycket att gnälla på när det kommer till Arsenal. Och just mittbacksparet, Gabriel Saliba. Det kommer bli intressant att se när de är klara med sin karriär i Arsenal. Hur högt man kommer hålla dem. Oftast idag när man ska prata om bra mittbackspar, då drar man ju alltid referensen, lite tröttsamma referensen till att men det här är ett mittbackspar som närmar sig Vidic Ferdinand. Det är alltid go-to mittbacksparet som man alltid pratar om. Men faktum är att om man ser det i Premier Leagues historia, jag tror att Gabriel Saliba, när de är klara här, då kommer vi hålla dem, ja, vi gör nog redan det, väldigt, väldigt högt.
Nej, men jag håller med.
Fruktansvärt bra. Jag tycker Gabriel i fjol var ganska så ja, men kändes lite fladdrig och kunde släppa till en del bakåt. Men han tillsammans med Saliba, de har verkligen hittat varandra här och är två monster. Inte bara i offensivt straffområde, utan när det kommer till att freda egen box.
Det intressanta är vad jag har fått höra är ju att, jag vet inte om jag nämnt det här tidigare, är ju att man plockade ju Saliba. Det känns som att det var ju typ 10 år sedan man plockade honom.
Ja.
Och sen var han bara på utlåning. Anledningen till det ska ju vara att Arteta inte trodde på honom.
Nej.
Och du vet ju det här, det pratas ju i allsvensk kontext såväl som i Premier League-kontext när tränare låser sig.
Ja.
Bara, de bestämmer sig. Antingen att så här, jag kommer spela den här spelaren oavsett hur dålig han är. Supporten står på läktaren och sliter sitt hår. Snälla, byt ut honom. Men tränaren bara låser sig. Omvänt då kan det ju vara ibland att en spelare aldrig får chansen. Lite så var det tydligen med Arteta till runt Saliba. Han såg inte honom. Han kommer inte bli den där Premier League mittbacken. Och sen stod de och liksom teamet runt honom har försökt övertala honom. Men snälla, alltså han är ju hur bra som helst. Och sen till slut så var skohornade de väl in honom på något sätt. Och Arteta bara, ja, men vi kör väl på honom då.
Ja.
Och så ser alla sen hur bra han
har. Stort av honom ändå, att gå emot sig själv där. Och rätt blev det ju.
Ja, nej, men verkligen. Nej, men jag håller med dig. Det är ett... Det är ett grymt mittbackspar och vi har ju sett tidigare exempel på hur sårbara de är när någon av dem är out. Mm. Speciellt också när det varit en del problem på ytterbackspositionerna för Arsenal. Det har varit väldigt mycket skador där. Men mittbacksparet här är ju galant. Och,
får man inte glömma Ben White heller. Som ju man trodde värvades in som en av två mittbackar.
Kostar
det ganska mycket. Ja, men verkligen. Som har väl på pappret då, står som högerback. Men centreras ju en hel del. Och vilken otroligt underskattad spelare det är. Fin. Ja, men det defensiva arbetet sköter han ju briljant. Men också väldigt bra offensivt. Så att den där backlinjen. Nu är Kivior ute till vänster. Han gör det ju ganska bra också. Även om man kanske i den bästa världen nog ser Sinchenko där, kanske Timber när han är tillbaka. Men Kivior vikarierar på ett bra sätt ändå. Så att Arsenal just nu fungerar väldigt bra som lag. Och nu är man 2 poäng bakom Liverpool. Kan ju vara att man är 3 poäng bakom serieledarna City här om de vinner sin hängmatch. Men intressant vår att följa. Och så Porto till att börja med i Champions League åttondelsfinal. Men det ska man ju bara ta sig vidare ifrån. Och även där blir man ju väldigt obehagliga. När man har så många spelare i form också. Och att han nu kan börja snurra lite. Det gäller väl bara att få Gabriel Jesus tillbaka här nu från hans skadeproblem. För att han är ju nyttig för detta Arsenal.
Mm. Ja, nej men de kommer ju... Arsenal borde ju, alltså, de har ett ganska tacksamt schema här nu i Premier League. Det är Burnley borta till helgen, sen är ju Porto borta. Där kommer väl, antar jag för givet då, även om titelstriden är så viktig, att fokus ligga. Och att sen väntar ju Newcastle hemma, sen är det Sheffield United och Brentford. Mm. Så det är ett ganska, där och däremellan då, returen sen efteråt mot Porto på hemmaplan. Så att det är ett ganska tacksamt schema ändå, får man ju säga, för Arsenal just nu.
Ja, kul att följa dem, så får vi se då vad som händer med West Ham.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi! Arton plus, regler och villkor gäller.
Declan Rice tillbaka. Spridda burop. Mm. Hela läktaren står inte bakom det där. Och jag kan verkligen sätta mig in i sitsen. De känner nog inget hat mot honom. För de fattar ju hur fotbollsvärlden ser ut. Men det är ju såklart irriterande att gå till en annan Londonklubb. Och de hade ju den bästa världen sett honom stanna. Men oj vad bra han är. Mm. Och han gör ju, du sa det här innan, han har ju fortfarande typ inte gjort en dålig match.
Nej, jag vet att det är några... Det var någon match här i höstas då det var lite kritik mot att han bara stod och trampade på bollen och då liksom sådär. Men i övrigt så, alltså just en dålig insats har man ju inte sett honom göra.
Han har så mycket i sitt spel, alltså han är ju fysisk, han smäller på, han täcker upp. Alltså det ska man ju också veta att han är ju väldigt skydd för mittbackarna. Men oj, så han bidrar också offensivt med den där högerfoten
som han har
är
väldigt drivet. Fin.
Ja, ja. Mm. Så att det är en... alldeles utomordentlig förstärkning.
Ja, men han tickar ju liksom de flesta boxar. Alltså, han verkar ju även vara liksom en rätt karaktär också. Lite av en så här lagkaptens potential.
Absolut.
I det här bygget också. Mm. Och han har fysiken och han har tekniken. Han har det mesta i sitt register. Han har ju uppenbarligen också en ganska bra avslutningsfot. Där också. Så att Arsenal vann den kampen mot City i somras. Det är ju en stor anledning till varför de är med här och bara är 2 poäng bakom Liverpool.
Ja, det tror
så är det ju.
En som också har fått igång sin avslutsfot, det är Rasmus Højlund.
Ja, verkligen.
Mål i 5 raka matcher. Mm. Alltså, alla pratade ju om att han inte kunde göra mål i ligan. Vi med. Men nu kan han göra mål. Han kunde ju inte det. Men det kan han ju nu.
Ja.
Och vi var lite... Jag var lite skraj här när man, det brukar kunna bli som United, att när man börjar hylla dem Man bara sitter och sågar. Ja. Och så blir man ju glad att man äntligen får liksom prata lite positiva ordalag kring Manchester United. För man blir trött på sin gamla kassett. Mm. Men så satt vi här förra veckan och sa att nu är de på gång. Och så såg man ändå att Aston Villa väntade på bortaplan. Och så skulle vi, vad jag trodde då, få spela upp den gamla kassetten. Men vi fortsätter väl att konstatera att Manchester United mår bättre. 2-1 borta mot Aston Villa. Men också då, om man tittar på den här matchen, så är det ju som så faktiskt att Aston Villa har ju mängder med lägen här. Och det här hade kunnat sluta lite hur som helst. Kanske att man skulle, alltså Aston Villa är ju det kanske bättre laget. Men Onana börjar visa varför man har trott på honom. Inte bara fin i en uppspelsfas, utan han kan ju faktiskt rädda bollar också.
Ja, men alltså, ett tydligt exempel är ju, låter ju konstigt här nu, men det är ju alltså Villas 1-1 mål. För chansen precis innan där, så gör han ju en helt galen räddning ju. När han står och tar bollen 2 meter framför målet. Så att, jag håller med dig. Jättebra. Och jag menar, så här, att vinna med, jag håller med dig, den här matchen kunde ha gått lite hur som helst, men att ta en 2-1-seger på Villa Park, det är ju ligans tredje bästa hemmalag. Så det är ju ändå starkt, och det är fascinerande med McTominay, vilken gubben i lådan han är och vilken poängspelare han har blivit ändå. Men
riktigt McTominay mål, alltså otroligt snyggt, men just han kommer med den där löpningen in i boxen och mittbackarna glömmer bort dem lite. Det är Matty Cash som ska ta honom. Och det går ju att kritisera Matty Cash här kanske, men ändå inte, för att vilken tyngd han kommer med. Det är ett otroligt bra inlägg också från Dalot.
Dalot måste vi säga också har varit väldigt, väldigt bra.
Ja, grym. Alltså han börjar ju, men där finns ju någonting att verkligen fortsätta.
Men det är det som också är positivt. Vi och många andra, vi har pratat Mino positivt, men nu börjar man hitta liksom Höjlund kommer igång. Mm. Du har Dalot. Får man faktiskt säga, gjort en ganska bra säsong och bra, väldigt bra på slutet. Då har man nog, så vi börjar ju liksom hitta, och Onana också börjar hitta formen. Så nu börjar man ju se att en del spelare också lyfter sig, och det är ju det är såklart väldigt viktigt för United. Men jag ska bara säga, för Aston Villas del, det är ju lite sådär oskärpa, och jag tyckte att det var en del. De hade ju väldigt många bra lägen, väldigt bra nästan lägen, men den sista passningen, avsluten, var inte riktigt där.
Nej.
Den här dagen. Och sen vet vi ju vilka risker de tar bakåt.
Ja, verkligen.
Men och man United jämför, är ett bra omställningslag. Ja. Jag tycker liksom, de hade ju, United hade ju också bra omställningsläge. Garnacho hade ju flera lägen, både dels att han hade ju ett, när han går till avslut, väljer att ska liksom stanna upp, vänta i mittbacken och liksom finta bort dem istället för bara gå rakt på mål. Mm. Sen har ju han lägen, han kan slå bollen till Rashford och andra, där han inte riktigt gör det. Men så är det ju med unga spelare, att man, det är just den där jämnheten, den är svår att hitta på unga spelare framförallt, men så helt klart positiva signaler från Manchester United.
Men, ja, verkligen, och det ska jag prata mer om, men just med Aston Villa, om man bara minns tillbaka när de var som bäst här, när de tog Arsenal och City 2 matcher i rad på hemma på Villa Park, då ja, men dels gjorde de ju mål på sina lägen, men jag tyckte ändå att det var lite tillbaka igår, att de sköljer över motståndarna och otrolig rörelse och fart i deras anfallsspel. Men bara det att bollen inte vill in, och Nana riktigt bra, och Watkins hade inte sin bästa dag när han skulle avsluta. Men det är sämre bakåt, och det går nog också att härleda till att de har ju mycket skador där bak. Alltså vi har ju, Mings gick ju sönder tidigt, men sen så klev ju Pau Torres fram som en gigant, och han har ju, han är väl på väg tillbaka här nu, men honom, han måste in i den där elvan nu. Ja. Nu får de ju se till att han håller sig frisk här nu, för han har ju varit så oerhört viktig för dem. Longley har jag inget större förtroende för. Sen Moreno ute på vänsterbacken är ju bra, men Lucas Digne har ju varit jättefin den här säsongen. Och så Konsa också som är viktig för den där backlinjen. Så att de har skademässigt en del strul, och det var väl deras tur nu att få det också, för det är många lag som haft det, och då är inte bredden där, och det är väl liksom det de som har sagt, att det där kommer aldrig hålla fast de vill. Nu går de ju fortfarande mot otroligt stark säsong, och fjärdeplatsen lever ju i allra högsta grad här. De tappade ju bara en poäng då, eller de är en poäng bakom Tottenham. Får vi se vilken plats som räcker till Champions League, om även en femteplats kan göra det. Men just bredden, saknaden av den kanske var de första, alltså argumenten emot då att det som ville inte skulle hålla.
Men just apropå att den där femte platsen skulle kunna betyda att det blir en Champions League-plats, var ju det här ett sexpoängsmöte på det sättet. Alltså hade Villa tagit seger här, då hade vi nog kunnat vinka av Uniteds chanser att ta en Champions League-plats.
Så där fick vi spänning nu också.
Ja, verkligen. Och det, alltså, nu känner ju Villa, känner ju Unai Emery, känner ju den stressen. Ja. United flåsar dem i nacken. Och det är väl det enda laget som gör det. För sen ser vi ändå att det är ett litet gap ner till Newcastle och West Ham och gänget.
Mm. Ja, men United på gång. Många spelare som har hittat tillbaka. Och då kan man ju säga då som United-supporter. Ja, men ni som har sågat Ten Hag så mycket. Och nu är de tillbaka. Och det var bara spelarna som behövde hitta någon form. Men det ligger ju också lite på tränarens ansvar att spelare är i form också. Det är inte bara... Alltså, visst, spelaren själv har ett väldigt stort ansvar. Men nu tycker jag, och det är nog också en anledning till varför de har hittat, han spelar ju spelarna på rätt platser nu. Nu har han hittat, Casemiro börjar ju gå och känna igen.
Mm.
Där trodde man ju att det var brassesjukan som hade slagit till här. Först då, ganska dålig inledningsvis, sen skadad. Och den Casemiro som skulle komma tillbaka var man inte alls säker på. Men han har varit bra. Och kanske för att han också känner att den här Mainu som jag har bredvid mig, han är ju riktigt, riktigt bra. Så att han kanske har fått ett litet lyft av att han nu kamperar ihop med en bra spelare. Framför sig då, så Bruno Fernandes som just nu kanske inte hamnar i mål i poängprotokollet lika ofta. Men vi vet att vi alltid får ett bra gnugg från honom. Han jobbar väldigt hårt och har en fin passningsfot. Rashford går att känna igen. Garnacho ute till höger, helt rätt. Och så Höjlund då som levererar. Och då är inte fotboll svårare än så. Då kan man vinna den här typen av matcher där man kanske inte är spelmässigt i överlägsna sina motståndare. Men det är ju svårt att vara det på Villa Park också. Hur många lag kliver dit och äger matchbilden?
Och sen ska vi inte heller glömma bort att de har ju 11 spelare på plan. Med tanke på att Anthony är på bänken hela matchen.
Ja.
För när han kliver in då är de bara 10.
Ja, precis.
Då har de en kon där ute.
Det tog ett och halvt år. Och det är ju Ten Hags värvning. Men till slut så skulle han förstå det.
Mm.
Och nu har han en anfallstrio som verkligen är levererar poäng. Snart ska de möta City. Om några matcher här.
Ja, i 3 mars.
Ja, precis. Då blir det väl lite upp till bevis här mot bättre motstånd. Först vänta Luton då. En liten marig match.
Ja. Men,
den tror jag ändå att de går och kan ta här nu. För att nu är de på gång. Manchester United. Och det är ni väl värda, alla supportrar. Sen vad det här betyder i långa loppet. Med Ten Hag. Jag vill fortfarande se ett United som kan kontrollera matchen. Kanske inte just på Villa Park. Där räcker det gott och väl det man gjorde igår. Kanske att man inte släpper till så mycket målchanser. Men mot ett sånt lag som när de ska möta Luton. Då vill jag se ett United som kontrollerar matchen. Mm. Skapar målchanser och gör mål på dem. Och vinner komfortabelt.
Mm. Ja, det är väl uppmaningen till Ten Hag då, från Big Six här nu.
Ja.
Upp till bevis här innan derbyt mot City.
Ja. Ja,
då kan du kontrollera, vad blir det? 3 raka matcher.
Mm. Annars under lördagen var det lite matcher, resultat som förvånade många, tror jag. Fulham, Bournemouth, kanske inte. De är ju starka, Fulham, på hemmaplan. Och dessutom väldigt fint facit mot just Bournemouth. 5 raka, tvärtom. Jag ska säga, Bournemouth hade, det var därför många var förvånade. Bournemouth hade väldigt bra siffror just mot Fulham. 5 raka matcher där Fulham inte hade vunnit. Så 3-1 seger där.
Mm.
Sen då har vi även Wolves som ju verkligen gjort en fin säsong. Parkerar på 10:e plats just nu. På besök kom Brentford och vinner 2-0. Och Tony, han har ju legat i hårdträning när han har varit borta. För att han är ju precis lika bra som innan han blev avstängd.
Det är ju ändå fascinerande. Det är ju klart att så här, han bröt mot reglerna och skulle ha sitt straff. Men det måste ju ändå ha varit en tuff prövning. De första 2-3 månaderna fick jag inte ens träna med laget. Och sen då att i 8 månader inte få spela en riktig tävlingsmatch. Och sen stå där och vara redo och leverera.
Mm.
Som att han... Det är ju som att han har varit med hela hösten.
Ja.
Alltså, det är ju inga konstigheter. Det är ju väldigt imponerande. Alltså.
Ja, det är starkt. Och det är, frågan är ju inte... Thomas Frank har ju sagt det, att han kommer försvinna i sommar. Och då är ju frågan vilket lag som tar honom. Mm. Det blir ju något av Big Six-lagen. Jag är ju rätt övertygad då.
Ja, så borde det bli.
Ja.
Verkligen.
Stark seger av Brentford. Wolves fick ju Kunja utbytt skada där, inte bra för dem, men annars har vi ju ett Newcastle som har börjat hitta tillbaka. Släpper ju fortsatt in väldigt många mål. Men när de gör tre, då blir det även tre poäng in. Elanga i målprotokollet igen. 5+6. Är han Premier Leagues bästa svensk i år?
Jag tycker väl ändå...
Men sett till förväntningar i alla fall.
Jag håller väl ändå Dejan lite högre ändå.
Nej, jag lyfter nog fram Elanga årets svensk hittills. Mm. Jäklar vad bra han är i omställningen.
Ja, men det håller jag med om. Det är ruggig alltså. Han hade ju flera lägen faktiskt kunna göra mål här. Men han är jävligt häftig att se på. Jag hoppas egentligen att han är ju värd att spela i ett större lag. Ett bättre lag än något.
Ja, men det tror jag att det kommer finnas större intresse för honom. Sen frågan är hur många jack han ska upp i den här tabellen. Jag tror att ytterligare ett steg skulle ju kunna vara något av mittenlagen. Jag vet att Dortmund hade intresse för honom. Det hade varit häftigt.
Det hade ju passat honom.
Ja, det känns så.
Äntligen är Champions League tillbaka. Och vilka åttondelar vi har framför oss. Håller alla favoriter eller kommer vi få se en skräll? Vi har i alla fall en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Ja, en favorit som alltid håller är ju Sabris. Mina Champions League-tripplar. Till veckan så tror jag väldigt mycket på att Manchester City ska få över 5,5 hörnor mot Köpenhamn. Sen tror jag på båda lagen ger mål i Leipzig Real Madrid. Och avslutningsvis Mbappé och PSG håller som favoriter och slår Real Sociedad. Ni får hela 4 gånger smeten och spelet finns på comeon.com under fliken experterna. Men kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till Comeon som är med och möjliggör detta avsnitt.
Men du, på tal om Dejan Kulusevski då, han måste steppa upp här nu. Eller steppa upp. Han måste fortsätta leverera då, så som han gjorde i höstas, om han ska behålla den här platsen. För Spurs börjar få det ganska trångt nu. Många spelare tillbaka. Och vinst igen här nu då mot Brighton. Men det var ingen insats du var särskilt imponerad av.
Nej, speciellt inte första halvlek av Tottenham. Eller Brighton för den delen ska sägas. För det var inte så att Brighton spelade ut Tottenham på något sätt, inte alls. Det var en första halvlek som var ganska ryckig, det var väldigt mycket avbrott. De small på varandra ordentligt hela tiden. Det är också två lag som, de pressar ju något så oerhört, sin motståndare. Och de här låg de liksom i ryggen på varandra hela tiden. Så det blev väldigt mycket avbrott, det var ganska ryckig första halvlek. Det hände inte så mycket. Jag kan säga det att det, alltså... Romero hade faktiskt kunnat varit utvisad. Det är runt, alltså efter 20 minuter. Ja, så har han alltså två situationer. Dels en stämpling och sen är han uppe och trycker med armbågen. Som är nästan direkt efter varandra. Och det hade inte varit orimligt om han hade fått två gula där.
Varför kan han inte få bort
det? Nej, alltså att det tar sådana risker. Nu klarar han ju sig här. Ja. Och skärper till sig sen. Men det där går liksom inte att tvätta bort på honom.
Det såg ju ut som att det var Romero som slaktade Welbeck där. Men det var ju Van de Ven på straffen. Men den var ju såklar.
Ja, det var den. Och Van de Ven hade inte heller någon jättebra... Alltså han har ju varit magisk. Och speciellt när han har kommit tillbaka. Visat hur nyttig han är. Premier Leagues snabbaste spelare kom väl upp i, var väl upp och touchade på 38 km i timmen här förra helgen. Vilket är helt sjukt. Men jag tycker Betancourt inte hade någon jättebra bra match. Kulusevski kom inte riktigt till sin rätt heller i den här matchen. Men starkt ändå att och spela upp sig i andra ändå. Sar med kvitteringen och sen då det som är sjukt med den här matchen är ju att alltså Fati har ju ett sånt läge. Mittema kommer ju tillbaka här.
Många som är tillbaka nu Brighton.
Ja, många som är tillbaka och Mittema är ju alltså han var som Mittema i sin prime liksom när han kom tillbaka. Han hade lekstuga på sin kant. Och serverar han sig fattig som bara alltså att han bränner i läget. Och där hade det varit 2-1 Brighton och man börjat ställa sig lite frågetecken kanske runt Tottenham. Istället så kommer den där kontringen och då är alla typ stjärnor involverade i spelet. Det är väl liksom Brandon Johnson, Richarlison Son där innan. Son som inte heller såg, inte så konstigt. Alltså jag klankat ner på honom för det. Liksom precis kommit där från de asiatiska tungt uttåg. Mm. Får hoppa in här. Men
gör skillnad.
Men gör ändå skillnad.
Alla heter Son i Spurs. Det är Charlison, Son och Johnson.
Ja, exakt. Men att få göra det målet i 96 och få vinna när man ändå känner att så här, vi kanske inte riktigt förtjänar det där. Ja, det är ju få jag tror att det var Niva som twittrade det. Det är få segrar som känns så sköna, i alla fall som supporter.
Men du, vad är det för uselt målfirande från Brennan Johnson? Han blir ju knappt glad. Alltså, att göra som du säger, som supporter, att i en match där man kanske
han inte riktigt hittat någon målfirande. För förut var det ju där mot när de höll på att tjafsa med med liksom dartfirandet och hånade varandra och allt vad det var, och nu det känns som att han måste hitta något eget här.
Ja, men där behöver man inte ens ha sin vanliga målgest, utan där är ett sent mål på hemmaplan, lite oförtjänt, ut i hörnflaggan, upp på läktaren och härja liksom. Där måste man ju få med sig alla. Men det där såg ut som att det var 5-0 målet som han lite besviket slog in och var förbannad på tränaren. Nej, där hade jag förväntat mig mer när det kommer till glädje. Men viktig seger för Spurs, återigen. Och det är ju med siktet på... Ja, det går ju att säga att de är med i något form av guldrace. Men det tror jag inte. Men det är framförallt en Champions League-plats nästa år som skulle betyda något.
Men det klassiska angenäma problemet kommer ju till Postecoglou där, som du var inne på. Med nu när alla offensiva spelare är tillbaka.
Ja, det är, Werner kommer ju få kliva åt sidan. Jag tror de kommer spela i Charlie. Nu var ju han svag här, men han kommer ju spela längst fram.
Jag tror också det.
Och sen Son ute till vänster och... Yeah. Sen får ju Kulusevska se upp då med Brandon Johnson, för det har ju varit lyckosamt. Den värvningen är bra. De är ju lite olika typer av spelare.
Han är i bra form.
Han är i väldigt bra form, så att Kulusevski kan nog få se upp här. För Maddison ska ju ha den där spetsrollen på mittfältet. Det vågar jag lova.
Ja, nej, men jag tror ingen Spurs-supporter känner att men det här var en match liksom nu, som visar att vi är på rätt väg. Mm. Men sådana matcher kan ju dyka upp lite här och var. Behöver inte betyda så mycket. Eller så gör de det. Det får vi ju se.
Ja.
Men att man ändå kliver därifrån och tar med sig liksom en 2-1 seger. Rån kanske är fel att säga. För jag vill inte hävda att Brighton var bättre än Spurs. Men att ändå liksom bara sticka därifrån med 3 poäng. Och kanske inte riktigt förtjänare. Oavgjort var väl, hade vi varit rättvist. Ja. Det är ju, måste ju vara riktigt skönt för Tottenham.
Mm. Skönt även för Liverpool att... hitta tillbaka till vinnarspåret då, efter förlusten mot Arsenal. Burnley kom på besök till Anfield, och jag tyckte att Liverpool gör en ganska så svag första halvlek, måste jag säga. Den är någonstans, den kommer inte ologiskt med tanke på vilka skador man har faktiskt i laget nu. Det är ganska många spelare som saknas. Och man får hitta nya startelver lite till varje match. Sen är ju, herregud, de spelarna som är där ute är ju bra fotbollsspelare. Och jag menar, Nästjumbo på besök, det är en match man ska vinna enkelt. Och i slutändan fullt rättvist att Liverpool såklart vinner. Men det var skakigt ett tag. I synnerhet då med 1-1 målet. Otrolig nick där från Oche. Och sen kliver in då i paus med det, och Liverpool går ju upp till 2-1, och skönt för Liverpool att alla tre där uppe hamnar i målprotokollet då. Först Jota, sen har du Diaz och till slut Darwin Núñez. Men sen har ju Burnley ett friläge, Fofana, vid ställningen 2-1, där han måste göra det bättre. Och Burnley har en hel del andra lägen där de rinner igenom mot Liverpools högt stående backlinje, där de verkligen hade kunnat straffa dem. Så att Liverpool var illa ute i den här matchen, men hade givetvis också lägen framåt som man brände. Men 3-1, skön seger, och det är bara för dem att försöka få tillbaka spelarna. Bradley är ju fortfarande hemma hos familjen då, med tanke på det tragiska som skedde då med hans pappas bortgång. Och där sa ju Klopp mycket riktigt att det är liksom ingen stress. Han får ju komma tillbaka när han vill då. Men Trent ut skadade paus också. Igen så kliver han av tidigt, och det verkar vara strul med det där knät. Mm. Och jag vet inte hur... sett lite rapporter från Twitter. Vet inte hur initierade de är, men det kan vara lite allvarligt den här gången då. Så att Liverpool, de drabbas hårt av skada just nu. När Spurs och Brighton får tillbaka sina gubbar så... Och det är ju sånt där som kan bli avgörande i slutändan såklart. Även om Liverpool just nu...
Nej, men alltså... Trent är ju en X-faktor i Liverpool.
Ja, han var riktigt bra i första.
Det är ju såklart oroväckande. Men... Återigen, lite uttjatat det här, jag vet. Men att positivt för Liverpool att de klarar sig bra utan Salah. Mm. Det är ju ändå ett tecken att de här tre offensiva pjäserna som du nämner, att de kliver in och levererar. Nu får vi se då Salah kommer tillbaka. Men ett Liverpool utan Salah och Trent mot lite bättre motstånd. Det är ju såklart inte riktigt samma Liverpool.
Nej, för det är väl vad de inte har bevisat ännu då. Eller Jota har gjort det. Men Nunes har ju inte gjort mål.
Det var ju en svag insats mot Arsenal.
Ja, absolut.
Det måste man säga. Det är också lite så här, lite som du sa mellan West Ham och Arsenal. Vilka var dåliga, vilka var bra. Ja. Arsenal var ju väldigt bra i den matchen också. Men Liverpool hade man ju nästan hoppats på lite mer i den matchen. Mm. Och sen då kanske inte klockrena här.
Det sköna är Salah ska ju såklart vara dundgiven när han är tillbaka och han är någonstans alltid saknad. Men de behöver ju inte skynda sig med honom tillbaka. Utan det
är...
De leder ligan och har fortsatt ett ganska trevligt schema här då innan. Ligacupfinalen då mot Chelsea. Inte den här helgen utan helgen därefter. Och den vill de ju såklart gärna vinna. Annars Robertson tillbaka. Jag tyckte han såg bra ut till vänster. De får ju en annan typ av vänsterback när Gomes är där ute och kliver in. Han var väl sjuk och det var ju Alisson också då. Som jag förstått, de har haft någon form av förkylning.
Ja, precis. De hade ju haft lite sjukdomar i laget inför. Men ska man se det till det positiva då, förutom att man leder ligan, i de här skadorna på nyckelspelare så har man ju härnäst då Brentford och Luton.
Mm.
Det är ändå ganska så här, hade man fått välja då när man får
sådana problem.
Ja, men det är väl de typen av motståndare man vill ha då.
Amen.
Och sen väntar ju den här ligacupfinalen. Det är väl där alltså Salas mål, klubbens mål är väl att han ska stå och vara redo till
den matchen. Ja, men det kan jag tänka mig. Att då ska han vara startklar. Och sen väntar ju ganska snart då City också. I mitten på mars där tror jag det är dags för det mötet. Och där kommer ju inte saker och ting avgöras. Men det blir ändå... Ja, det blir viktigt.
Ja, det blir det.
Inget lag får förlora där.
Nej, och jag menar, för varje sån här match, jag menar, det var sista gången Klopp var på Emirates senast. Det blir sista mötet med City. Alltså, han kommer ju se till att, han kommer krämma ur allt han har. Han kommer se till att laget krämmer ur allt han har. Det här är kanske hans... Det kanske är det sista mötet med Pep någonsin.
Ja. Om det blir FA-cupfinal eller ser vi någonting där, men absolut.
Det kan det bli.
Det kan vara sista mötet.
Men och så vi vet ju inte vad som kommer hända med Klopp framöver.
Nej.
Och inte med Pep heller för den delen.
Nej.
Men så att den blir ju någonting alldeles extra såklart. Och sen hade de ju stressen inför det här mötet med tanke på att City spelade den tidiga matchen och hade vunnit också.
Och så stackars Burnley då som ju såklart inte räkna med att man ska åka till Anfield och ta särskilt många poäng. Men jag tycker ibland, eller jag tycker i många matcher man ser dem, att de är bra med och spelar som ett lag som absolut inte bör vara hotade av att åka ur. Men över 90 minuter så finns det alltid svackor i Burnley spel och då blir de väldigt hårt straffade. Och samtidigt som man säger att det är inte här de ska ta poäng, så börjar ändå vi börjar komma till att snart måste de börja ta poäng även i den typen av matcher om det här ska fixa sig. Och det är 7 poäng upp till Luton som har en match mindre spelad. Och det börjar bli jobbigt, va?
Ja, det börjar bli. Speciellt eftersom liksom, du har ju Everton och Luton då. Luton just nu på säker mark som är där ovanför. Luton har dessutom en match mindre spelad än vad alla nedflyttningslag har just nu. Så att det är klart det är tråkigt. Så det är också tråkigt att Hjalmar satt bänk i den här matchen. Mm. Och vi får väl se vad som händer där framöver. Nu har ju dessutom, som jag nämnde tidigare, Burnleys nästa match är ju Arsenal. Men sen väntar ett lite mer tacksamt motstånd för Burnley. Där de absolut måste ta poäng. Kommande, om vi räknar bort Arsenal-matchen, så kommande 5 matcher är ju där liksom de bara måste ta poäng, annars kommer det ju vara tack och godnatt för deras del. Annars ser ju jag liksom, vad gäller bottenstriden, så är det ju en realistisk kamp mellan, där jag ser liksom Everton, Luton, Nottingham någonstans faktiskt.
Och på tal om att inte tro att man ska åka och ta poäng, så kan vi väl gå till Everton som åkte till Etihad och gör 70 väldigt bra minuter. De började ju nästan tro på det, jag känner. När de jag tror inte City hade ett skott på mål när vi började närma oss.
Jag tycker man har sett det i City de senaste matcherna. Första halvlek tycker man ser ganska bleka.
Ja.
Men sen vet man att så här, vänta bara till sista kvarten.
Och de har ju i den här matchen en hyfsad joker att slänga in då. Och han visar ju hur förbannat viktig och bra han är, Kevin De Bruyne. Hela arenan liksom eldas igång. Ja, men, jo, men absolut. Haaland ska vi komma till. Men jag tänker så här, City tre, de liksom... Nej, de har en svag match. Tuff dag på jobbet. Det händer inte så mycket. Och jag menar, även om De Bruyne börjar på bänken och Haaland har ju varit out, så har ju det här laget visat att de kan rulla ut vilket lag som helst. Men de kommer ingen vart i den här matchen. Men så börjar De Bruyne värma upp och arenan kommer igång. Och så kommer han in med den här energin som han har just nu.
Mm.
Han är väldigt taggad på att spela fotboll, men de kände väl att han behövde få vila lite här inför City. Dessutom saknar de Bernardo Silva här. Och då blir de inte lika kreativa framåt. Och då händer någonting med laget. Och sen gör ju Haaland det här bombskottet med fel fot på hörna. Och han visade med all tydlighet att han nu är tillbaka. Så fort folk börjar lite känna på, är han inte riktigt lika bra igen? Då ger han svar på tal. Och sen gör han ett väldigt vackert mål. Framspelad av De Bruyne när han bara... liksom stöter bort Branthwaite, den skickliga Branthwaite som har varit otroligt bra matchen igenom hela säsongen, men han har inte en chans i duellen med Haaland.
Nej,
och 2-0 och matchen är avgjord och Haaland rycker ifrån i skytteligan igen.
Ja, det är ju lite så. Jag läste någon artikel om att liksom Haaland på något sätt, han transformerar ju City till någonting annat, och när han pulserar fram där som någon alltså, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju liksom ett express-tåg som bara kommer och bara krossar allt i sin väg. Det finns ingen. När han kommer upp i den där farten, den här tajmingen, finns inte en mittback som kan stöta bort honom.
Och just det här, när han lossar den där bössan med högerfoten, det är ju alltså fel fot. Alltså det är ju vänstern han kommer till avslut med helst. Men Pickford, får han den där skallen, då är det ju bara
då
är det ceremoni.
Ja, precis.
Som Micke Star hade sagt. Ja, då är det över. Ja. Så att det var ju nästan skönt för honom att den gick i nät istället. Men City hade alltså 1,63 i expected goals i den här matchen. Det säger ju en del om att de inte kommer upp i sin nivå. Och hade lite strul. Men en spelare som jag har vänt lite åsikt kring, det är Doku. Alltså det här med att han inte... Alltså han är helt otrolig på mitt plan. Men när han kommer till sista tredjedelen, han är ju korkad. Nej, men alltså, han hittar ju, du vet att han och Haaland, de har inget
mål tillsammans. Jag tänkte säga det. Och det är ett underbetyg.
Det är ett underbetyg.
Och det är mer ett underbetyg till Doku.
Absolut. Haaland, nej, men Haaland, det är så här. Honom har ju du och jag hittat. Ja. Det är väl bara skicka upp en liten en lös hängande inlägg så är han där.
Ja.
Men jag tycker hela tiden, och det är en grej i början när man ser, för då, jag var ju väldigt lyrisk till honom i höstas, och det är så här, men titta vad han kommer till lägen, det är bara en tidsfråga, men nu börjar man känna att men han kommer alltid till lägen, men han kan inte få bollen rätt, så det där är ju någonting han verkligen måste jobba på, det får Pep slipa på, för annars så tar han inte plats i det här laget. Och jag börjar sakna Jack Grealish, det börjar väl bli dags att få igång honom ute till vänster, för det är en annan höjd när det kommer till sista tredjedel i alla fall än Doku. Sen är han otroligt spektakulär på mittplan och en fin gubbe att slänga in, men här tycker jag han försämrade sina chanser till att få spela i liksom mer viktiga matcher framöver.
Nej, jag håller med. Verkligen så.
Bra, det var väl egentligen det mesta kring Premier League. Såg att, eller ikväll är det ju match Palace-Chelsea.
Deppigt möte, känner jag.
Ismöte. Det kommer, alltså det är ju,
det pratas väl om att alltså Palace, alltså Roy Hodgsons kontrakt går ju ut efter den här säsongen, så de kommer ju göra ett tränarbyte inom snar framtid. Det pratas ju om att blir det förlust här, vilket inte är helt otänkbart, så kan det bli så att Steve Cooper plockas in.
Såklart.
Pickford.
Ja, verkligen.
Men,
jag trodde West Ham var sugna där. Så det gäller att ta honom snabbt.
Ja, exakt, och kände stressen. för att det här inte ska bli för alarmerande och faktiskt ett nedflyttningshot för Palace del. Ja. Helt enkelt. Men för Chelseas del då att vända på steken och ta sig vidare i FA-cupen i veckan. Det såg man inte riktigt komma där.
Nej, och det är väl bra läge att möta just Crystal Palace då. Dels för att de är i dålig form, men sen också att de har många bortar. Olesee, Esse. Vi har ju bara väntat på att de skulle få komma tillbaka. De kom tillbaka, de såg väldigt bra ut och nu båda skadade.
Mm.
Hopplöst och jättejobbigt för Roy Hodgson här nu inför spurten, om det är nu han som får leda dem. Och sen är det Guehi, viktiga mittbacken här, som också är out. Så att, bra läge för Chelsea att liksom bygga vidare på den här segern. Men det kommer väl en ny platt match. Det är väl det enda man vet i kvällens krismöte. Och Chelsea har ju faktiskt läge här att... För första gången känns det som att man har legat 11 hela året.
Men Europaplatser är ju inte helt otänkbart. Alltså. Nej. Eller rent poängmässigt. Alltså. Mm.
Men målrikt tror vi väl ändå att det kan bli. Trots att Olise och Esse saknas. För tittar man, Premier League är inne i en fas just nu. Kanske är en slump. Men där det görs väldigt mycket mål. Ja. Lite rolig data på det är ju att i de 27 senaste matcherna i ligan så har det blivit över 1,5 mål i varenda match.
Mm.
Senaste 0-0-matchen som vi har, det är den 30 januari mellan Fulham och Everton. Och då vet vi väl att det blir 0-0 ikväll då.
Förmodligen så.
Ja, London derby på Sellers Park måste man ju såklart kolla på. Men annars är det Europa i fokus, men återigen så är det bara City som spelar då. Det är konstigt att det är bara två lag vidare, Champions League, United och Newcastle, som dessutom kom fyra, så de får inte ens spela vidare i Europa-ligan. Annars hade det varit jäkligt kul med tanke på att det Liverpool, Brighton och West Ham. Alla de tre kliver in nästa vecka. Nej, om två veckor blir det ju i åttondelsfinalerna. Så Europa League hade ju blivit lilla Premier League.
Mm.
Och för alla Premier League-supportrar till något lag så är det viktigt här nu att hålla på sina lag. Eller inte på sina lag, utan andra lag. Just för att den här femteplatsen skulle ju då kunna bli en Champions League-plats. Om då Aston Villa kanske går och vinner Conference League. Om Liverpool, Brighton eller West Ham går in och vinner Europa League. Och City eller Arsenal vinner Champions League.
Mm. Så att den här parollen som har retat upp många i Sverige, man säger bra för svensk fotboll, så är det bra för engelsk fotboll då, om lagen går bra här nu.
Men den hade man ju nästan greppat i svensk fotboll också.
Om det hade betytt två Champions League-platser.
Ja, alltså. Då kanske man till och med hade suttit
knutit hoppat näven.
Ja, när Bayern gör ett Europamål. Ah, tveksamt, men visst, kanske då.
Ja.
Vad ger du City och Arsenal för chanser här nu då? Att, om vi tar Champions League.
Att gå långt?
Ja.
Mm. Kan de undvika liksom de stora jättarna? Men det tror jag alltså absolut. Jag menar, City går ju liksom...
De är väl favoriter.
Ja, det, liksom. Det är väl Real Madrid emot till exempel. Men jag tror även att Arsenal kan absolut gå långt. Men att Arsenal skulle ta sig hela vägen till final. Mm.
Det är ju häftigt att den spelas på Wembley.
Ja, det är verkligen.
Det hade varit något för Arsenal. Jag målade upp i fotbollsmål om lördag här en drömfinal med att Harry Kane kommer dit med Bayern München och möter Arsenal. Med liksom Englands kapten som jagar titeln. De bränner väl Bundesliga här nu, så då behöver han ju vinna den istället då. Så det hade varit häftigt. Men det är klart att det kommer avgöras väldigt mycket på lottningen här. Hur det går. Ja, men Arsenal kan ju ro på det är alla lag i alla fall.
Det som är vanskligt med Champions League. Man vet ju liksom inte vad de kommer få möta sen. Men samtidigt så här. Jag känner ju att om vi tittar på. Alltså Real Madrid. Stort hot. Inter.
De är verkligen bra nu också. De tvålade dit Girona med 4-0.
Inter är väldigt starka. Även om de har en ganska tuff lottning. Men Inter är väldigt starka. Bayern München är ju liksom inte det här gamla Bayern München. Nej. Alltså de är inte tillräckligt bra.
Nej.
Det ska vi. De har ett bra lag, men det är alltså, något som
med tanke på
där.
Hur mycket de fick smaka av City för ett år sedan.
Mm.
Alltså de har inte blivit bättre sedan dess, även om Harry Kane har kommit in. Och då tror jag att det kan bli åka av om de skulle till exempel få möta City.
Mm. Nej, men jag skulle vilja säga så här. Att för mig favoriterna till, om de nu beroende på lottningen blir då, men nu när vi inte vet vad det blir i nästa runda, så skulle jag säga för mig är det City, Real Madrid, Inter och Arsenal.
Ja.
Som är mina semifinalsfavoriter. Mm. Så det är de som får göra upp om det. För jag håller inte PSG, Bayern München eller liksom Barcelona som några heta utmanare.
Just nu håller jag faktiskt med dig. Men Inter... Alltså, för de kommer ju avgöra ligan här, känns det som, ganska tidigt. Och de vet vad de gjorde i fjol. De är fortfarande den där maskinen, men kanske ännu mer spets i det här laget nu. De blir obehagliga. Men de hade en väldigt lätt väg till finalen i fjol. De fick ju det där fina trädet. Ja. City hade det jobbiga trädet, men lyckades ändå ta sig dit. Och vann ju till slut rättvist i en ganska tight final ändå.
Ja, för att liksom säga det där slentrianmässiga, räknar aldrig bort Bayern München. Jo, jag tycker faktiskt det. Den här, 2024 och 2023. De var, alltså, sen Tuchel tog över det här, det var inte bra. De var ju nära på att faktiskt tappa ligan i sista omgången. Det var ju bara Dortmund som chokade. Det var ju Dortmunds fel att Bayern vann. Det var ju inte Bayern som gjorde det bra.
Nej.
Visst, all cred, absolut all cred till Xabi Alonso och Leverkusen, som att bli så utskåpade. Och när spelarna inte ens går in i dueller. Nej, det är inget bra tecken alltså.
Annars blir Europa League spännande ur en engelsk synvinkel. Då kommer ju som sagt, i och med att de vann sina grupper då, så slipper de ju kliva in i 16-delsfinalerna. Men i 8-delsfinalerna då, så kan de ju, Liverpool, Brighton och West Ham, de kan möta ju lag som Milan, Marseille, Benfica, Roma, Sporting. Det är ju bra. Det är bättre lag än i Conference League får man säga. Men det är klart att Liverpool kommer ju inte prioritera det här. Sett liksom, om man jämför med ligan. Men jag tror definitivt att Klopp gärna spelar en Europa League-final.
Absolut. Och det är ju lite så här, för alla sådana här storklubbar så är egentligen alla möten, oavsett om du spelar ligacupen, FA-cupen, möter ett bottenlag i ligan, eller i det här fallet då en åttondel, och du bara liksom så här, ja men Europa League. Men för de storlagen så är det så här, förlorar de en sån match, då blir de synade, då börjar frågor ställas. Ja, kloppar inte fokus, eller vad är det med spelarna blivit bort, eller det börjar ställas lite såna onödiga frågor, och det är kritik som sen byggs på för att det kanske kommer ett mindre bra resultat i matchen efter och sådär. Och så helt plötsligt är snöbollen lite större.
Ja.
Så att alla sådana här matcher är viktiga för storklubbarna ändå.
Och en Europa League-final spelas i Dublin. Det är ju en häftig inramning på det. Där håller väl alla på Liverpool. Säger jag utan att veta.
Ja, säkert. Ja, jag tänker mest på att det lär inte vara torrt på gatorna.
Nej, det kan det bli. Det vill ju alla Liverpool-supportrar och Klopp. Ska vinna den där titeln. Han torskade i Europa League-finalen första året han var igång. Och sen har han ju sluppit spela Europa League många år. Men här vill han nog avsluta med så många titlar han bara kan.
Ja.
Onsdagen den 22 maj är det Europa League-final. Får vi se om vi har... Men ett engelskt lag har vi nog goda möjligheter till att få dit i alla fall. Det är väl Moyes som kliver dit och vinner. Och tystar mig och alla andra. Eller hur?
Ja, får förlängt.
Ja, skicka långboll på början. Ja, bra Björn. Vi är klara för dagen. Torsdagsgänget är tillbaka på just torsdag. Och så har vi väl inget toppmöte till helgen, va, när det kommer till Premier League.
Nej,
det är
nej.
Någon sån där transportomgång igen. Inget fel på det.
Nej.
Men
det är ju City-Chelsea, men det är ju inget toppmöte.
Ja, det är sant. City-Chelsea. Ja,
ja, det är en stor match, men det är
ju... Absolut.
Men... Ja, det är ju de två klubbarna under luppen, kan man säga, vad gäller om man har fifflat eller inte.
Det var ju årsdag igår.
Just det.
När vi var på plats, City-Chelsea 2019 var det tydligen.
Det är sjukt att det är så länge sedan.
Ja, 6-0, och det skulle ju kunna bli de siffrorna igen, va?
Ja,
det blir det nog.
Ja. Då hade ju Chelsea ett bättre lag.
Ja, verkligen. Nej, det här kan bli... Blev det ju 4-4 i första matchen i år. Men det här kan bli blodigt.
Ja, verkligen.
Ja, vi får se vad det blir nästa måndag när vi summerar det helt enkelt. Jag tackar dig Björn.
Tack.
Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är alltså tillbaka på torsdag igen.